Jag tror att när vi kommer till himlen så blir det stora samtalsämnet Jesu försoning. Jag tror vi får mycket att prata om. För att ju mer man läser skriften och tränger in i olika sidor av det här, så tycker man att det tar det aldrig slut. Det finns så många aspekter och så många bottnar i det här. Vi ska bara snudda vid en som jag också tycker är viktig och som man ibland får användning för i själavårdssamtal när man läser Bibeln tillsammans med en lidande människa. Vi ska gå till andra Korinthierbrevet 5 och läsa verserna 14 och 15. Vi hoppar in mitt i 14 versen. Det står så här: Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Här antyder nu Paulus vår rening ifrån självlivet, begärelserna. Och det är klart att det ligger inneslutet i det vi talade om förra timmen med tunnorna och med reningen i Jesu blod. Vi kan inte göra några sorts kapitelindelningar här eller sätta upp en massa mellanväggar. Men han använder här en annan bild för att åskådliggöra Jesu försoning, hur den griper in i våra liv. Om en har dött för alla, då har alla dött, säger han. Och när han så ska förklara vad det innebär, så säger han då att han har dött för alla. Och det att vi då har dött betyder att vi inte mer behöver leva för oss själva, för vår egen vinnings skull. Utan vi kan leva för honom som dog och uppväcktes för oss. Självlivet har dött. Tanken skymtar förbi på ett annat ställe, nämligen i Romarbrevet 8 och 3. För där står så här: det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. När Jesus dör så faller en dom över självlivet i hela mänskligheten. Och nu kan ju det här låta både väldigt teologiskt och väldigt abstrakt. Och på något sätt kanske man kan känna inför detta att det påverkar mig inte särskilt mycket. Det blir en typisk sån här grej som fastnar i huvudet och inte i hjärtat. Borrar man lite djupare så hittar man i den här tredje versen en liten lek med ord. Som naturligtvis är mer än en lek med ord. Han lät sin egen son bli lik en syndfull människa. I grekiskan finns det två ord som båda betyder avbild. Det ena är eikon och det andra är ett ord som heter homoioma. Och här är det senare ordet. Och det ska vi inte behöva fördjupa oss i, utan det som egentligen står här är detta: att när människan inte ville vara Guds avbild, låter Gud sin son blir människans avbild. Och det är en sån oerhörd identifikation från Guds sida med den utsatta och lidande människan. För vi påminner oss nu det här. Vad är det som gör människan till Guds avbild? Jo, det är att hon ser hans härlighet och beundrar honom. Vi kan kalla det för en identifikation. Inte i den meningen att jag säger jag är Gud. Utan liksom glädjen över att tillhöra Gud. Jag tillhör honom. En kärlekens identifikation med Gud gör mig till hans avbild. När vi utan slöja för ansiktet skådar hans härlighet förvandlas vi till hans avbilder. Den man älskar blir man lik. Och som jag har sagt många gånger redan nu, det är ju alltså Guds princip för människoförvandling. När vi älskar Kristus och känner honom, så att vi inte nu älskar en fantasifigur, utan att vi älskar honom som är verkligheten själv, då förvandlas vi till hans avbilder. Men så vände sig människan bort. Hon ville inte älska honom och vara beroende av honom, utan ville älska sin egen vinning. Egentligen avbilden av sig själv. Och då är Guds kärleksidentifikation så stark med den fallna människan att han gör sin son till vår avbild. Lik en syndfull människa. Filipperbrevet 2. Du stöter på samma uttryck där. 6 och 7 verserna. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Han antog tjänare skepnad, en tjänares gestalt. Han kom som vår avbild. In the likeness of human flesh, eller hur det står nu i engelska översättningen. Och där finns alltså återigen detta avbildsbegrepp i grundtext. När människan inte vill vara Guds avbild, identifierad med honom i kärlek, så är Gud så kärleksidentifierad med människan att han kommer istället. I människogestalt. Det här, det betyder för oss att när jag ser inte bara vad Kristus har gjort utan varför, så får på något sätt självlivet en dödsstöt i mitt inre. När jag verkligen till fullo ser inte bara vad Kristus har gjort utan varför. Hur kärleksidentifierad han är med den fallna människan. Att han kommer i människogestalt. Och att det är kärlek och inget annat. Liksom då är det något av självlivet i mig själv som dör. Och det beror på att när han gör sig till en del av mänskligheten och lever vinningsfritt, så att säga, till dess yttersta konsekvens, så är det verkligen någonting som dör i verkligheten. Och detta något, det blir mitt när jag ser hans person och ser varför han gör det. Och då, om vi går tillbaka till Romarbrevet 8, så öppnas en möjlighet för mig på nytt att bli hans avbild. 29 versen. Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. När alltså Jesus gör sig till den fallna människans avbild. Han är inte en syndig människa, utan han är en avbild av den syndiga människan. Men kan på det sättet ta på sig allt i vårt ställe. Då frigörs jag så att jag på nytt kan identifiera mig med honom i kärlek. Och då börjar jag förvandlas till hans avbild på nytt. Och då börjar jag att inifrån mig själv vilja leva samma typ av liv som han har levat och lever. Ibland stöter vi på den här teologin att detta har Jesus burit, så det slipper vi. Den sortens liv har Jesus levat, alltså behöver inte vi. Jesus gick omkring till fots på landsbygden, alltså kan vi åka i stan i en Rolls Royce. Nej, då är vi ju inga avbilder. Avbilden liknar originalet. Och om vi tittar i Romarbrevet 6 och 5 så dyker den där avbilden upp på nytt, fast det inte syns i den svenska texten. Om vi översätter det lite fritt så står det egentligen så här: ty har vi blivit hans avbild genom att dö som han, skall vi också bli hans avbild genom att uppstå som han. Romarbrevet 6 och 5. Har vi blivit hans avbild genom att dö som han, ska vi också bli hans avbild genom att uppstå som han. Pratkarnen av. Vi går nu över till att se lite grann på vad det betyder att människan också är ande. Och då tänkte jag att vi skulle börja läsa i Efesiebrevet 1. Och 18. Efesiebrevet 1 och 18. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Ert inre öga. Var sitter det? Jag har varit docent i anatomi. Och vet att det, man brukar inte hitta så många ögon inuti folk. Här talas det om ett sinnesorgan. Och det är alltså ett sinnesorgan som inte har med fysik att göra eller anatomi. Och likväl är det ett sinnesorgan. Jesus säger vid flera tillfällen: den som har öron att höra, han hör. Och det betyder ju inte att han förutsätter att somliga är hörselskadade eller bullerskadade, eller för att använda medicinskt uttryck har ett defekt audiogram. Ändå talar han om att några av dem, de som står runt omkring honom och hör vad han säger, kommer att kunna lyssna in någonting som är fördolt för andra. Det finns ett sinnesorgan till. Kanske vi inte här skulle tala om ert inre öga utan om ert inre öra. Hela den medicinska vetenskapen utgår ifrån att människan inget annat är än fysik och kemi. Att människan i sin helhet kan beskrivas utifrån den materia som bygger upp hennes varelse. Det har aldrig bevisats, utan det är en utgångspunkt, en självklar utgångspunkt för den medicinska naturvetenskapliga forskningen för studiet av människan med medicinsk teknik. Nu är ju inte det så lätt att bevisa. Alla instrument vi använder för att studera människan är också fysik och kemi. Det är kanske sax och kniv och pincett som man använder när man dissekerar. Det är kanske olika kemiska mätinstrument. Det kan vara olika elektrofysiologiska instrument som man mäter elektriska skenen i kroppen med. Det kan vara andra ting. Man mäter tryck och temperatur och annat. Men allt det här är ju fysiska mätinstrument som mäter fysiska företeelser och förlopp. Men vem har sagt att verkligheten bara är fysik och kemi? Vem har bevisat att verkligheten bara skulle vara materia? Många tror att den bara är materia därför att alla våra mätinstrument är materia och mäter materia. Bibeln talar om för oss att det vi kan läsa i anatomiboken är bara halva människans natur. Människan är skapad av två råmaterial, säger Bibeln. Dels stoft från jorden, det vill säga materia, och det andra är livsande från Gud. Och det är något annat. Det är något som är lika verkligt men som inte är materia. Vi tittar i Första Mosebok 2:7. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse, eller som det egentligen står, en själ med liv. Två råmaterial, stoft från jorden. Och det är alltså detta som all medicinsk vetenskap studerar. Den del av människan som är stoft från jorden. Men så finns det också ett himmelskt råmaterial, livsande från Gud. Den här versen är mycket av en nyckelvers för Paulus i hans teologi. Han talar mycket om anden och köttet i människan. Och det ska inte göras till någon bild av att han ser människan som tudelad i två vattentäta skott, skilda från varandra. Utan att det kanske finns en jordisk dimension och en himmelsk dimension. En återglans av det jordiska, en återglans av det himmelska. Och att vi kan leva mer eller mindre utifrån våra fysiska och materiella förutsättningar, eller å andra sidan mer eller mindre utifrån den himmelska förutsättning som dock finns nedlagd i människans skapelse. Ofta stökar vi nu till det här mönstret genom att läsa Första Thessalonikerbrevet 5:23, tror jag det är. Vi ska se. Just det. Första Thessalonikerbrevet 5:23. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Ande, själ och kropp. Här får vi en tredje enhet, nämligen begreppet själ. Och när vi nu tränger in i de här ordens betydelse, så måste vi förstå dem utifrån judens förutsättningar. För Paulus hänvisar till Gamla testamentet och lägger judens begrepp, de hebreiska innebörderna i orden, och inte som vi gör en grekisk tankemodell. För oss är själ det som vi menar äger rum i hjärnan när vi tänker och när vi känner och när vi vill saker, tanke, vilja och känsla. Det hebreiska ordet nefesh, som översätts med själ, är någonting mycket mer fysiskt och är någonting som på sätt och vis är synonymt med människans fysiska kropp i många hänseenden. Det är till och med så att på de ställen där det står i svenska översättningen en död kropp, alltså ett lik, så står det nefesh i hebreiskan. Det är ett väldigt mångtydigt och väldigt svårdefinierat begrepp. Men som vi läste nyss, människan blev en själ med liv. Sen Gud inblåste livsand i hennes näsa. För juden hör kropp och själ väldigt nära ihop. De två begreppen är så att säga ändå ett uttryck för människans fysiska gestalt. Och man lägger inte in så mycket av själsliv, det vill säga tanke, vilja och känsla i begreppet själ som vi gör. Och mot det ställs anden i människan. Vi ska inte tränga för djupt in i det här, därför att vi behöver inte göra det. Och det fordrar mycket tankemöda att göra det. Vi skulle behöva läsa väldigt många ställen där ordet själ dyker upp. Jag tycker att vi går en liten genväg och släpper frågan. Och nöjer oss med ett konstaterande. Att skriften talar både i Gamla och Nya testamentet om att människan är skapad utifrån två råmaterial, två förutsättningar. Och lever därmed också i två världar. En fysisk materiell värld och en andlig. I den fysiska världen så att säga, och i människans fysiska gestalt, finns det sinnesorgan. Ögon och öron och smak och lukt, känsel och vad det är mer. Balansorgan och en del ytterligare som vi inte behöver lista upp precis. Men anden i människan har också sinnesorgan. Ert inre öga. Den som har öron att höra, han hör. Och med de öronen uppfattar man inte tryckvariationer i luften, utan man uppfattar något annat. Vad ska vi strax se? Detta människoandens sinnesorgan tycker jag dyker fram så fint i den här berättelsen om lärjungarna som går med Jesus till Emmaus. Lukas 24. Du vet hur det är, de går där bedrövade. Och så kommer en främling och vandrar med dem och de ser inte vem det är. Kanske delvis därför att de är så bedrövade. Och de talar om allt som har hänt och deras följeslagare suckar och säger, 25 versen, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Det var nästan framme vid byn dit i skull och han såg ut att vilja gå vidare, men de höll kvar honom och sa: stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? De kände inte igen honom. Hans undervisning var egentligen ganska pinsam. Vad ni är tröga till att förstå det här. Mänskligt att döma skulle de efteråt ha sagt: usch, nu har vi gjort bort oss igen. Det här var ju pinsamt i tusen. Hoppas att det inte kommer ut bland de andra. Nej, de säger: brann inte våra hjärtan. Varför brann deras hjärtan när de inte kände igen honom och när de fick förebråelser av honom? Jo, därför att de gick tillsammans med en som hade ett brinnande hjärta. Och de smittades av hans brinnande hjärta. Nu kommer vi till det här med att bli smittad igen. Han smittade upp dem med sitt brinnande hjärta. Och det som påverkade dem och gav dem ett brinnande hjärta var antagligen inte i första hand varken det de hörde eller såg, utan berodde på att deras inre öga fick ljus. Jag tycker om att kalla det här för kanal 3. För när vi träffas och när vi lär känna varandra, visst använder vi ögon och öron. Vi kanske till och med skakar hand och använder känseln lite grann också. Fast det blir man kanske inte så mycket klokare av. Men ögon och öron. Men så tror jag att det finns en kanal 3. Där vi också lär känna varandra. Ert inre öga. Våra fysiska ögon reagerar för fysiskt ljus och kan skilja mellan ljus och mörker i den fysiska världen. Ditt inre öga kan skilja mellan ljus och mörker i andligt hänseende. Då kommer vi tillbaka till detta. Vad är det vi har sett förut är ljus och vad är det vi har sett är mörker? Jo, ljuset står för nåd, kärlek om du så vill. Mörkret står för förkastelse. Du har alltså ett sinnesorgan i din ande vars hjälp du kan skilja nåd från förkastelse. Här och där skymtar detta fram i olika texter. Vi ska ta ett exempel, Filipperbrevet 1:9. 9-11 läser vi där. Filipperbrevet 1:9-11. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fylld av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Ofta tänker vi och talar så här. Min bön är att er kunskap ska växa så att det också blir lite kärlek. Och Paulus, han är finurlig nog att vända på det där. Han säger: min bön är att kärleken ska växa och ge kunskap som biverkan. må han ge ert inre öga ljus. Det ljuset som kommer här, det flyter in på kärlekens våglängd. Uppfyller oss med nåd, det vill säga med den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, som det står i den här texten. Nåd kommer in, uppfyller oss, formar vårt liv och flödar över och går ut. Det är ju det som är rättfärdigheten från Gud. Vi tar emot nåd, uppfylls av nåd, drivs av nåden och ger den vidare. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Lärjungarna som nu går med Jesus till Emmaus, de känner inte igen honom. De är sörjande och bedrövade. De får dessutom höra följeslagaren stöna över deras tröghet till att tro. Men åh, vad det strömmar nåd. De är hela tiden utsatta för en enorm påverkan av nåd. Och de säger efteråt, brann inte våra hjärtan. Inte vad ögonen såg eller vad öronen hörde, utan vad deras inre öga tog emot av nåd. Och nu har vi ju alltså läst något lite av två förböner som Paulus liksom berättar om. Och vi tar en till, Efesierbrevet 3. Där vi ser allra tydligast detta att Paulus längtan är att de han ber för ska kunna verkligen se nåden och ta emot den. Sextonde versen. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Allt vad som kan gå in genom dina fysiska öron och dina fysiska ögon. Väldigare än all kunskap. Okej, ett annat sinnesorgan. Kanal 3. Man är inte verksam länge som själavårdare, för man träffar människor som säger, jag har aldrig blivit älskad. Jag har aldrig upplevt kärlek. Ibland får man tillfälle att så att säga kontrollera om det där stämmer. Inte därför att man misstänker att personen ljuger, utan därför att man ändå undrar. Är detta sant? Är världen så hård? De gånger jag själv kunnat så att säga kontrollera om det här stämde, så har det inte stämt. Utan det har tvärtom varit många människor kanske som sett denna människas belägenhet och gärna skulle vilja ge både värme och sympati. Men det var på något sätt som det aldrig nådde in. Jag tror det är så här, att våra ord och våra miner och till och med våra kramar och smekningar når inte långt när det gäller att övertyga en annan människa om kärlek. Om det inte finns en direkt upplevelse inne i människan. Om inte det inre ögat erfar ljus, att här är nåd på gång, så räcker inte orden, då räcker inte minerna, då räcker inte sympatiåtgärderna och gåvorna. Och allt det här man ställer upp och hjälper till och muntrar upp och allt detta. Om inte det inre ögat samtidigt bekräftar ordens innehåll, så kommer människan ändå bara att känna det så här. Att där går en till som säger att han tycker om mig. Folk är bra konstiga. Vi läste här om dagen i Matteus 6, och låt oss göra det igen. Andra versen. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörker? Ditt inre öga. Våra fysiska ögon kan ta skada. Det inre ögat kan också ta skada. Och för att ni nu inte ska tänka att jag blivit helt tokig och spårat in på någon sorts okkult sjätte sinne eller någonting sånt där, så ska vi nu gå vidare och liksom se att detta sinnesorgan är vad Nya testamentet kallar samvetet. Ty samvete är, en anordning med vars hjälp man kan samveta. Egentligen är det så. Ett organ för samvetande. Om vi ska läsa ordet helt ordagrant, och det är inte bara ordagrant i förhållande till svenskan utan också i förhållande till grekiska grundtext. För ordet samvete är ordagrant översatt från synaidesis i grekiska. När lärjungarna går på vägen till Emmaus så erfar de i sitt samvete att de går tillsammans med en som har ett brinnande hjärta. När vi förstår det här så kan vi också göra oss av med två ganska vanliga felföreställningar om samvete. Och det ena är detta att samvetet skulle vara Guds röst. Samvetet är ingen röst utan ett sinnesorgan. Det kan du mycket enkelt inse ur det ganska banala faktum att vi klarar av att ge varandra dåligt samvete. Det är inte så hemskt svårt att ge folk dåligt samvete. Många av oss behärskar konsten nästintill till förfining. Och om samvetet var Guds röst så skulle inte vi kunna ge varandra dåligt samvete. Men om samvetet är ett sinnesorgan som kan uppfatta impulser både från Gud och från människor och även ifrån den onda andvärlden, då är det helt i sin ordning att människor kan ge varandra dåligt samvete. Och att fienden kan anklaga våra samveten tills vi nästan knäar ihop. Samvetet är ett sinnesorgan. Inom parentes kan jag också lugnt försäkra att det finns inget bibelord som utmålar samvetet som Guds röst. Utan det här är bara en traditionell tolkning. Den andra felföreställningen är att samvetet skulle vara någon sorts medfödd moraltabell. Någon sorts en gång för alla ingiven prägling med vad som är gott och ont. I vår tid, när vi också omges av mycket psykologiskt och psykoterapeutiskt tänkande, låter vi oss lätt påverkas av vännen Freud, som talade om sitt överjag som en anhopning av olika uppfostringseffekter och präglingseffekter, för att nu förenkla det hela lite grann. En sorts, vad ska vi säga, styrorgan i människans själsliv där alla tankar och föreställningar och präglingar om gott och ont var samlade. Och som på något sätt uppifrån skulle styra människans handlande och hela tiden ge moraliska värderingar över det människan gör. Över jaget. Och jag tror att det är på den grunden som samvetet har försvunnit och nya översättningen är praktiskt taget fullkomligt. Och ersatts med ordet uppsåt, som jag tror är en förvanskning av överjaget. Men samvetet är inte så att säga en inpräglingseffekt i människan, utan samvetet är ett sinnesorgan som kan ta emot en ström av sinnesimpulser nu. Det samvetet kan ta emot är ljus lika med nåd och mörker lika med förkastelse. När Jesus säger detta: om nu ljuset inom dig är mörker. När en människa börjar bära på mycket förkastelse, förlorar hon förmågan att se nåd. På något sätt förblindas hennes inre öga. Man försöker ge nåd, man försöker ge kärlek, man försöker ge värme och sympati, och upplever det oerhört smärtsamma i att allt ser ut att studsa tillbaka. Det når inte in. Ibland när man på det sättet talar med en människa som kanske aldrig upplevt kärlek, och kanske också säger: jag vet inte vad kärlek är. Så kan man känna det som om det var en glasvägg mellan honom och dig. Man kan sitta där med en glasväggskänsla. Vi kan prata genom glasväggen. Vi kan vinka åt varandra. Vi kan le vänligt mot varandra. Men vi når inte fram till varandra. Varför når vi inte fram till varandra? Kanal 3. Vi kan inte samveta med varandra. Vi kan inte i kärlek identifiera oss med varandra. Därför att den kanal där så att säga kärleken direkt kan utväxlas från individ till individ är stängd.